varmt välkomna till avsnitt 407 av Ångestpodden.
Hej, hej!
Det är torsdag.
Ja.
Det har varit lynchig stämning på sociala medier senaste
tiden. Det får man fan i mig säga.
Ja, men hela liksom, alltså nu kastar jag mig in i det här. Nu frågar jag inte ens hur du mår eller hur jag mår.
Nej, vi
mår
väl det är ganska skitsamma.
Ja, vi mår väl ganska pesa i november och ja. Privat och skit. Ja. Nog om detta. Margot Gate.
Ja. Måste du ta en klunk och Förlåt. Struppla rakt in i micken?
Förlåt. Nej, men Margot Gate, alltså i form av att, ja, det, alla vet ju det här såklart, att Margot Dietz filmade en man som låg utanför hennes lägenhet. Han hade väl däckat där, om jag förstått det. Avsvimmade, skrev några medier, det dementerade hon. Så jag antar...
Ja, det var ju några som skrev medvetslös. Men det sa hon ju att det inte stämde. Ja.
Nej, ja, och sådär. Det är ju... Det, alltså den händelsen som enskild händelse är ju verkligen sanslös. Jag tycker det är jättesjukt
ja.
Att göra så.
Mm.
Men efterspelet efteråt, det tyckte jag var ganska lika sjukt. Så.
Alltså jag vet verkligen inte om jag har tappat det helt i vad som är absolut, absolut inte okej och vad som helt plötsligt är okej. Alltså var går gränsen mellan att vara ett pucko och att få skriva jävligt grova saker till någon och att det är då legitimt för att man har betett sig dåligt. Alltså var går den gränsen? När blir man själv ett pucko? Det vet inte jag längre.
Nej, precis. Alltså. Nej, men exakt. Alltså, så är det okej för att någon gör en händelse som är, alltså jag kan inte nog understryka, förkastlig.
Ja, men det vet hon ju.
Ja, alltså så här, men ge det då mig rätten att skriva: du borde aldrig mer vara på sociala medier, din äckliga fitta, jag kräks. Alltså, den typen av saker som det har stått i hennes kommentarer. Alltså, är det okej? Och typ så här, du vet Sofie, jag bara är så här, jävlar vad vi inte är redo för misstag. Nej. Alltså att folk begår misstag.
Nej, men också att man inte, alltså när man har hittat en person som har gjort ett misstag, så kan man ju bli arg och upprörd.
Absolut.
Och ledsen också för den delen. Men när det blir den här kollektiva ilskan, så tror jag tyvärr att det är lite gött att vara i den ilskan. Och det gör också att när en person då som har gjort fel erkänner att man har gjort fel och ber om ursäkt, då är inte det vad kollektivet egentligen vill.
Nej.
Alltså kollektivet vill ju fortfarande att man går dit, ska vara ett jävla jävla as. Hade hon inte bett om ursäkt, ja, då hade det fortfarande varit ett jäkla liv om att hon inte har bett om ursäkt, att hon är liksom, har skev människosyn, men nu ber hon om ursäkt och då ber hon om ursäkt på fel sätt, eller då är skadan redan skedd. Alltså det är ju längre ingen mening att be om ursäkt.
Men det är också så här att jag liksom nu känner, bara när vi pratar om det här, har jag ett sånt behov av att fortfarande säga att jag inte tycker det hon gjorde var okej.
Ja, för att du är rädd att någon ska tycka att du försvarar henne.
Och vet du varför? En dag innan, eller typ så samma dag som hon har lagt ut den här videon, jag kollar inte Margot Dietz YouTube-video varenda gång hon laddar upp någonting.
Nej,
men jag ser ju henne som en branschkollega och en person som så, jag skulle hälsa på henne på stan och stanna och prata med henne.
Ja, vadå, hon spred vår 3-minuter-kampanj. Vi fick massa utrymme på hennes YouTube-kanal. Jag är supertacksam för det.
Då håller hon ut en bild på sig själv och då skrev jag, sötaste jag sett. De kommentarerna jag får är: den blodiga snubben, ett riktigt svin, har du sett vad hon har lagt ut? Och så såg jag några andra influencers som kommenterade Margots bild med typ så ett hjärta.
Ja.
Aha, du har samma skeva människosyn som hon. Alltså vänta lite nu. Vad är det som har gått så himla himla fel? När att så här, jag ska väl kunna följa alla svenska partier. Jag ska kunna följa extrema människor i sociala medier utan att det säger någonting om mina egna åsikter. Alltså den här, alltså att avkräva folk ansvar i form av att bojkotta, sluta följa. Varför följer ni det? Vi har ju fått många gånger. Varför följer ni det här kontot? Varför följer ni det här? Men säger det någonting om mig att jag följer det kontot? Mer än att jag vill hålla koll, mer än att jag vill, alltså.
Ja, men vadå, även om jag har en kompis som har gjort ett misstag där jag ser att kompisen leder av att ha gjort det här misstaget, då är det ju inte fel av mig att vilja stötta min vän i det här misstaget. Nej. Genom att då kanske kommentera att hjärta. Det kan ju också vara att man faktiskt stöttar in real life så att säga. Men så här, det behöver inte betyda att jag tycker att så här, ah, nu tycker du att du gjorde ett misstag. Jag tycker egentligen att det var helt okej.
Okay. Mm.
Utan nej, att jag stöttar dig för jag fattar att du lider av att du har gjort fel.
När folk skrivit hjärta så är det som att den stora massan bara så här, aha, du tyckte det var okej att filma en blodig
slå. Ja, precis.
Nej.
Absolut,
det säger
inte.
Ju ingenting.
Nej.
Men däremot är jag verkligen av den starka övertygelsen om att människor kommer begå misstag genom hela sina liv. Man kommer såra många, man kommer göra fel, man kommer, alltså, men att bara så här inte ha utrymme att göra det.
Ja.
Jag är också så
alltså, att ingen är ju god människa hela tiden.
Nej.
Det går inte.
Men vi har också så byggt ett samhälle med liksom influencers som vi ser upp till och dyrkar. Alltså det är väl bara att ta som exempel Bianca Ingrosso. Hon kan ju inte säga ett enda fel ord.
Nej.
Förrän alltså man gapar och skriker.
Mm.
Och,
alltså hade man haft mick på mig hela tiden, då hade jag varit så kanslad. Mm. Att vara...
Ja, men det är klart jag hade.
Ja. Alltså,
och jag vet inte, det är den här präktigheten i att vi tror att så här, ah, men de har vi, ah, men de följer ju barn i sociala medier, så därför ska de aldrig göra fel. Och om de gör det, då ska de dras inför den här sociala mediedomstolen.
Mm.
Jag vill bara läsa vad Helle Kjunnesson skrev på Twitter.
Mm.
Då skrev hon: det är pinsamt hur kåta alla är på att cancella influencers. Tänk om folk kunde uppbåda den här sortens intresse för typ kvinnokampen i Iran. Förlåt för whataboutism, men spyr när jag ser kommentarsfält fyllas med kommentarer om att man går med sambo och får sparken från Stronger. Oavsett hur fel man tycker någon har, kommer jag aldrig förstå att man tycker lösningen är att dränka dem i skit. Vi snackar tusentals kommentarer och uppmaningar till alla som har någon som helst samröre med personen att säga upp henne. Hur kan man tycka att det är rimligt? Alla tycker verkligen de är så jävla duktiga. Håll käft, jag vet att ni är sämst. Jag är sämst, alla är sämst. Let's hope att om ni gör ett misstag kommer ni inte bli körda i samma köttkvarn som offentliga kvinnor blir.
Nej, men precis, alltså så är det verkligen.
Mm.
Alltså, ja, det är vad det är. Men jag undrar bara när ska man bara få be om ursäkt och att ursäkten godtas? Det känns liksom som att det är helt borta.
Men fram till att man ber om ursäkt så är det enda som avkrävs av en. Men när man ber om ursäkt då gör man det på fel sätt.
Ja.
Och då är det ändå så här, ah, det här är oåterkalleligt. Och det här är,
mm, alltså så här, skadan är redan skedd. Ja, mm, skadan är redan skedd. Mm. Men det är ju därför man ber om ursäkt. Jag gjorde fel.
Men jag är också så, det är ju inget så, alltså det är ju inte dödsstraff på att inte följa. Man går dit. Du kan ju, alltså du kan ju verkligen så blocka henne och aldrig få upp något material från henne.
Ja.
Är det inte bara lättare att göra det om man nu har den här enorma avskyn?
Nej, men Lina, det är ju för att det är så jävla gött att vara i den klumpen där alla hatar på samma person. Ja. Alltså det är ju en
Lina
trygg
Tomsgård
plats.
Skrev också det på Twitter, för hon delade också det här Helle skrev, och så skrev hon typ så här bara, men snälla, alltså det här är, ja, förlåt för bara så här ett perspektiv, men gå ut och sparka på träd, den här ilskan ni har.
Ja.
Det är något annat typ.
Mm.
Nog om detta.
Yes.
Vi har ju ett väldigt, väldigt, väldigt så här på agendan avsnitt.
Ja, det är aktuellt, absolut. Idag ska vi prata ekonomisk ångest.
Inflation.
Ja.
Nej, men Sofie, har du ekonomisk ångest?
Ja, det har jag faktiskt.
Ja, men jag med. Jag har aldrig varit så här rädd, tror jag. Alltså, för de här laddade begreppen.
Mm. Nej, men sen också just det här med att det är... Så det känns så skamligt att prata om pengar. Och det känns så pinsamt att liksom så här, jag vet ju verkligen inte varför det är så, men varför känns det pinsamt att behöva typ så dra lite i handbromsen? Man kan inte liksom leva på samma sätt som man har gjort innan. Man kanske kommer behöva säga till vissa vänner att så här, nej, idag kan inte jag äta ute för jag har inte råd. Kan vi snälla ses hemma? Eller kan vi, alltså varför är det pinsamt?
Jag tycker det är pinsamt att få säga så. Hallå, kan du swisha mig för det här? Alltså, du vet.
Alltså det beror på vem det är.
Alltså inte till dig.
Nej.
För att du och jag är såna, det är mer sjukt.
Ja.
Att så här, men... är det någon som jag borde så bara kunna bjuda lite då så är det ju dig för att vi umgås hela tiden. Men
ja,
jag tycker det är mer pinsamt än någon jag inte har en nära relation.
Ja, alltså förstår precis.
Du? Där, men alltså, men vi har ändå ingen relation, det är klart att du borde swisha mig.
Ja, alltså, varför i helvete ska jag bjuda dig på de här drinkarna?
Ja, jag tycker alltså, det är pinsamt.
Ja, det tycker jag också.
Men vi har ju med oss en fantastisk person på det här.
Ja.
Nämligen psykologen Niklas Laninge.
Ja, men det blir ett fullproppat avsnitt av dels den här befogade ångesten som många känner nu, kanske också lite obefogad ångest.
Ja, faktiskt.
Ni får se.
Är inte det lite skönt?
Lite beteendevetenskap blir det.
Ja, det får man säga.
Ja.
Vi rullar intervjun med Niklas Laninge.
Varsågoda! Hej Niklas och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Du ska först få berätta, för de som inte vet, vem är du?
Ja, men jag är en psykolog som jobbar här i Stockholm och leder ett team av andra psykologer och beteendevetare. Och jag brukar säga att vi jobbar med beteendeinsikter. Och det handlar egentligen om att skapa, hjälpa liksom våra kunder att skapa jättestora beteendeförändringar. Och det brukar överlag handla om liksom hälsa, kunder som hälsa, finansiell hälsa, hållbarhet och sen gör vi en del liksom innovationsprojekt också.
Ja, så alltså spännande.
Det är så jävla spännande.
Ja, ja men det är väldigt, det har inte blivit tråkigt än på 10 år. Så det är lustigt, någon gång kanske kommer det bli tråkigt, men det är jättekul.
Ja, njut så länge det varar.
Ja, nej men exakt, jag har ju för fasiken 30 år till i arbetslivet så ja. Jag kanske inte kommer göra det hela
men jag tiden. Jag kan tänka mig att ditt jobb är väldigt, alltså att det varierar väldigt
mycket. Ja, men visst.
Eftersom du då jobbar med så många olika kunder.
Ja, visst. Nej, men jag ska också säga att vi jobbar mycket med arbetsmarknad och då framförallt Skåne. Mm-hmm. Så då åker vi ner till Skåne, vi pratar med dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden och vad behöver de för att liksom komma ut i arbete.
Mm.
Sen nästa vända så kanske vi jobbar med kanske en kund som jobbar med el. Och ska få liksom sina villaägarkunder att så här, ja, men vara lite smartare med sin energianvändning. För att det kan annars bli väldigt, väldigt dyrt, som alla vet redan nu.
Mm.
Så det är otroligt så här, tvära kast. Beteendeförändring av processen är liksom densamma. Men vi jobbar också nu med ett jättestort projekt kring matbutiker och barnfamiljers hälsosamma vanor. Och försöka få barnfamiljer att agera lite mer hälsosamt i butik.
Wow.
Ja men det är jätteroligt. Ja. Man kan ju säga att inflationen jobbar emot oss där.
Ja.
För att det finns lite av en uppfattning av att hälsa är lika med dyrt.
Mm.
Och så är det i vissa fall, men inte i alla fall. Men det är en tuff fördom att kämpa emot där i butiken.
Ja, precis.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag tänker på formuläret PHQ-9. vi pratade ju innan vi började spela in om liksom psykologiska formulär och sådär. Men, nej, men det är ju liksom väldigt mycket min psykologutbildning som jag tänker på med ångest. Och vi pratade ju också med en förra gäst, Per Karlbring, som är min gamla lärare och en vän som jag har jobbat jättemycket med ångestsjukdomar. Så jag får liksom väldigt jobbmässiga associationer. Och det är väl kanske ett tecken på att jag mår ganska bra själv.
Ja. men som sagt så är du ju psykolog och entreprenör och vi läste att du är speciellt intresserad av beteendeekonomi.
Ja men precis. Alltså det var väl det jag snubblade in på tidigt på psykologprogrammet. Alltså varför jag är så himla nyfiken. Alltså jag tycker det är så himla kul att försöka ta reda på varför gjorde folk så där? Varför gör folk som de gör? Varför är det inte så många som sparar? Varför är det inte så många som tränar? Varför är det många som fattar dåligt? Alltså jag tycker det är en otroligt intressant lins för att förstå varför folk gör som de gör.
Mm.
Så det är det enda jag kan. Kan man säga. Men jag har hållit på med det väldigt länge.
Men det är det vi ska fokusera på.
Ja, vi är glada
på.
För att det är det du kan när du är här.
Ja, men exakt. Ja, men precis. Så, inga andra liksom, psykologiska frågor.
Men vad betyder egentligen beteendeekonomi?
Man kan väl säga att det är som ett paraplybeteckning. Och det ska sägas att det inte bara är beteendevetare och psykologer. Utan många av dem som har gjort studier inom beteendeekonomi har varit nationalekonomer. Men i grund och botten så kan man säga liksom att man försöker kartlägga mekanismerna som påverkar människors beslut och framförallt förstå hur situationen påverkar våra beslut.
Mm.
För traditionellt sett har vi pratat väldigt mycket om så här, liksom det inneboende, så här, det vi vet eller det vi känner, det vi värderar, det är så himla viktigt. Men beteendeekonomi kom ju in där för kanske någon gång på 90-talet då det fick genomslag som kanske snarare visat hur situationen ser ut kan ju få folk att liksom de där värderingarna och intentionen är som bortblåst. För ändå gör de ju helt knasiga beteenden.
Mm.
Sparande kan vara en typisk sån grej. Att alla vet att det är bra att ha ett månadssparande. Många har hört talas om de här tumreglerna. Spara 5-10% av månadsinkomsten. Men ändå så är det ganska få som gör det.
Mm.
Och det är liksom beteendeekonomis kanske liksom stora bidrag att förstå varför är det så? Varför har man en intention men beter sig ändå inte så?
Mm.
Ja, det är så intressant.
Ja, men det är kul. Det är bra för det är ett bra verktyg för den som är nyfiken på människor.
Ja. Mm. Men idag så vi bjöd ju in dig för att vi just vill prata om hur vi beter oss just nu, tänkte jag säga.
Ja,
men just liksom den rådande inflationen, alltså lågkonjunktur är vi på väg in i, läser man var och varannan dag, får stresspåslag vad jag säger det typ. Men liksom många upplever ju en ökad ekonomisk stress i det här. Och faktiskt alltså ibland då att det kan leda till ja, men någon form av psykisk ohälsa som liksom långvarig ångest, oro och depression. Men hur skulle du beskriva ekonomisk stress?
Men jag skulle säga att den är ganska lik all form av stress. Alltså där det finns någon sorts liksom diskrepans mellan liksom det man upplever att man behöver göra och den kontroll man upplever att man har över den situationen. För det är ju liksom en jättestressande situation om man har det inte så himla bra, man vet att man måste förändra sig men man har ingen kontroll över att göra det. Så liksom en brist på kontroll. Och så är det ju verkligen nu. Alltså ekonomi är ett hushåll med begränsade resurser och de där resurserna har ju verkligen blivit mindre och mindre. Mm. Alltså reallönerna är ju alltså vi har mindre i plånboken, så är det ju bara när liksom, ja, men allt går upp. Vårt boende, vad vi äter, hur vi tar oss runt. Mm. Och det är ju kanske väldigt svårt att göra någonting åt. Alltså det är väldigt svårt att gå till sin arbetsgivare och säga, nej men inflationen är ju så här så jag vill ha 10% mer. Och samtidigt för den arbetsgivaren alltså att gå till sina kunder och säga, men jag vill ha 10% mer. Alltså det blir liksom en ond spiral där där ingen riktigt har kontroll att åtgärda det här. Kan man uppleva? Jag tror ändå, jag vill ändå tro att man har mer kontroll än vad man känner att man har. Men det är rätt ansträngande. Mm. Och det har varit 10, alltså sen finanskrisen har ju ändå varit 10-12 ganska galna år. Vi har haft det ganska bra på det stora hela.
Precis.
Och det är liksom det är under den här perioden som de flesta har blivit, alltså väldigt många svenskar har blivit vuxna och vaggats in i.
Mm.
Och kanske inte behövt hushålla så mycket med resurser utan saker har varit billiga.
Mm.
Och nu är det inte så.
Mm.
långt svar, men ja, men det är den här liksom kontrollförlusten.
Ja,
exakt.
Men kan man se att ekonomi och psykiskt mående hänger ihop på något sätt, och hur kan man se det i så fall?
Ja, nej, men absolut. Alltså det jag brukar alltid tänka tillbaka på när man läste på psykologprogrammet just studier om psykisk ohälsa och den typen av frågor. Och en sån här återkommande skyddsfaktor är ju såklart liksom utbildningsnivå, föräldrars utbildningsnivå och men såklart socioekonomisk status. Alltså det är en sån otrolig liksom bakomliggande variabel. Alltså jag kan ibland, eller ganska ofta faktiskt, känna så här, men det är ganska mycket som kan skita sig, men här sitter jag med en akademisk examen, jag är en 35-årig kille i Stockholm som dessutom är vit. Alltså det är så här, jag har alla skyddsfaktorer enligt de psykologiska studierna.
Det är inte mycket skit på dig.
Nej, jag menar det. Yes. Man känner sig som, om man bor i Sverige dessutom.
Ja.
Liksom. Alltså, så jag menar återigen, en otroligt så här, stor riskfaktor är ju låg socioekonomisk status, men låg utbildning, alltså det är en skyddande faktor att kunna ha en inkomst som täcker det liv man vill leva.
Mm.
Och det är ju dessutom så här, ja, men tittar man på relationer, så här, vad bråkar folk om?
Mm.
Ja, men ekonomi är ju jättestor, alltså en jättestor sak som folk bråkar om. När jag tittar på pension, jag jobbar jättemycket med pension och sparande, både mot myndigheter och banker. Alltså pension är ju så här, när folk bara hör ordet så får en fjärdedel ångest.
Ja,
jajamän. Jag är så hemmablind så jag förstår liksom inte riktigt varför. Men jag får ju ändå ta folk på ordet att så här, tanken på vad man ska leva av efter man är 67 känns lite jobbig för en stor del av folk som bor i det här landet.
Så, ja, men det är ju också en sån typisk grej som man skjuter på, att så här, jag vet att det är viktigt för mig att börja spara redan nu om jag ska kunna leva det livet jag ändå ser framför mig att jag vill göra när jag går i pension.
Ja.
Men tar jag tag i det för det? Nej, för jag tänker ändå att jag börjar nästa år. Alltså det är lite som att börja träna, jag börjar på måndag.
Ja,
alltså, så här.
Nej, men precis, alltså just de här liksom, alltså man ska toucha lite vid pension, de här besluten vi gör idag som kommer gynna vårt framtida jag, alltså de har ju typ alla möjliga psykologiska drivkrafter emot oss. Alltså både att liksom spara mer blir ju att du har mindre att leva av idag. Ja. Så det blir bättre om 10, 20, 30, 40 år. Men jag menar rent krasst så blir det lite sämre idag för att lite mindre att röra på dig. Sen har vi också att så här, människor är lite överoptimistiska när de ser på framtiden. Och det är positivt. Alltså det är bra att de flesta ändå tänker att det kommer alltid bli bättre. Problemet är ju liksom att de tänker att amen, jag kommer ju klara av det där i framtiden. Min lön kommer ju bara gå upp och gå upp och gå upp. Kanske börsen lika så, vad vet jag. Så det finns en övertro på den egna förmågan och framförallt det framtida jaget. Och då blir det ju väldigt mycket svårare. Och om man tänker finansiell hälsa jämfört med vanlig hälsa, hur mycket jobbigare att vara liksom fysiskt hälsosam och psykiskt, det måste vi verkligen säga. För finansiell hälsa är bara ja, men, sätta upp lite vart placerar man sina pengar, när dras det, ja, men, köp mindre än vad du tjänar och så vidare. Fysisk hälsa är ju så att, ja, men, daglig ansträngning.
Ja, exakt. Ja.
Men det som är fördel med fysisk hälsa är att man börjar skörda frukterna ganska snabbt. Alltså de flesta som ändå har tränat kan nog skriva under på att det är ju rätt trevligt efter.
Exakt.
Eller under också. Det kan vara ganska kul. Så det är lite klurigt liksom, finansiell hälsa. Det är svårt att komma igång. Liksom, du kan inte skörda frukterna direkt som du gör med liksom, hälsosamma beteenden. Men det är ganska mycket som vi brukar säga, så här, set and forget. För att leva finansiellt hälsosamt.
Men vi läste en jätteintressant sak och vi märkte också detta när vi ställde frågor till våra lyssnare, att alltså pengastress inte alltid står i proportion till hur ekonomiskt utsatt man faktiskt är.
Nej, visst.
Alltså hur ser det ut egentligen? Det låter liksom, jag blev inte klok på den.
Nej, men det är ju helt knäppt att, alltså jag också läser en sån undersökning nu att så här, de som verkar oroa sig allra mest, alltså i proportion till hur många de är såklart, men det är ju ja, men, den liksom medelklassen, övre medelklassen, alltså de som kanske har en trygg anställning, som kanske kom in på bostadsmarknaden för ett bra tag sedan, inte liksom alldeles nyss. Och de är de som oroar sig mest. Alltså, ja, det är lite lustigt, men jag menar, om vi tittar på pengar så är det ju verkligen så att vi ser pengar har ju liksom ett psykologiskt värde och det har ju ett objektivt värde. Och de där kan skilja sig lite grann åt. Så vi vet ju till exempel att ja, men hur rik man känner sig är ju en relation till hur rika folk runt omkring en är.
Ja.
Så en klassisk lyckostudie som ju pratar om att ja, men folk vill hellre vara den högst betalda på en arbetsplats som har en ganska låg lön än att vara den lägst betalda men på en arbetsplats som har en mycket högre lön.
Alltså det är så sjukt.
Nej, men det är helt snurrigt ju. Ja. Alltså, jag menar, nu sitter vi ändå ganska nära Stureplan om man tänker så här, att jobba på någon av de här bankerna eller liksom fondförvaltarna och så.
Exakt.
Alltså jag kan gärna vara den lägst liksom, betalda miljonären där.
Ja,
men jag menar, mycket studier pekar ju ändå på att nej, men då hade jag nog varit mer olycklig än om jag hade varit den högst betalda psykologen. Vilket jag kanske är. Vem vet. Men det är lustigt ju att det är så himla, det är så himla flexibelt i hur
liksom, ja, exakt.
Hur rika vi känner oss och hur hotade vi känner oss av ja, men, tillfällen som vi ger oss in i nu. Liksom,
då ja, men vad är det då som skapar den här stressen hos, alltså nu kanske väldigt många känner stress, inte bara liksom överklassen och alltså medelklassen. Men vad är det som skapar den här stressen?
Nej, men en tanke som jag har, och vi har ju inte realitetstestat det här än, men vi vet ju att alltså en förlust av pengar eller liksom att gå ner i livskvalitet eller att helt enkelt vara med om förluster, det svider mycket mer än vad det gör att vara med om vinster. Så att liksom ja, men att minska sin lön, vilket det de facto blir när det är inflation ju, så pengarna räcker ju kortare.
Ja,
men att minska sin lön med 10% smärtar mycket mer psykologiskt än vad det skulle göra att öka sin lön med 10%. Och jag tänker att så här, nu är det kanske så att det finns liksom, ju bättre man har, kanske är det så, ironiskt nog, att man har mer att förlora. Alltså man har liksom vanor man har lagt till sig med. Man kanske har liksom vanor som barnen har lagt till sig med om man har barn. Jag menar, svenska sparar ju otroligt mycket aktier och fonder. Och innan det blev den här superkraschen så såg jag någon siffra att var fjärde svensk har liksom köpt någon typ av så här kryptovaluta produkt. Så svenskarna är ju liksom, det är kanske ett tecken på att vi har mått väldigt bra finansiellt. Men är mycket på börsen. Och är man på börsen nu så säger man, ja, men, jag menar det är 30% ner det här året. Så den förlusten tror jag kan vara mer närvarande för medelklassen.
Uh-huh.
Så att de har liksom bara sett förlust på förlust på förlust på förlust. Plus att många bor ju i villor.
Uh-huh.
Och där är det ju också både ett hot om en otroligt jobbig förlust som kan komma på månatlig basis i vinter.
Mm.
Man ska inte skratta, men det är nej, skrämmande.
Det,
liksom.
Ja.
Men också att vi har, alltså, jag menar, det har ju varit, även augusti var ju liksom en jättedyr elmånad.
Ja. Mm.
Så det kanske är så att så här, ja, men i absoluta tal och hur närvarande de här förlusten är, kanske är så att det är mer för dem som har haft det bra än för dem som lever i liksom socioekonomiskt, alltså den lägsta socioekonomiska statusen.
Mm.
Det vill säga 6% av svenskarna som har den lägsta. Så deras mat har blivit jävligt mycket dyrare. Och det tror jag är sjukt jobbigt för dem.
Ja, det är ju intressant. Mm. Och också som du var inne på det här med att så, man har dragit till, eller liksom man har vant sig vid de här vanorna i form av att så, vi åker på semester 2 gånger om året, familjen.
Ja.
Och så, alltså så här, om man så tar ett
och det är ju väldigt många som har kunnat göra det. Det är inte bara de rikaste som har kunnat göra det.
Så, ja men gud, en resa mindre kan inte göra så jävla mycket.
Nej,
men när man är i det så är det så, gud, hur ska vi inte göra det?
Nej, men visst. Nej, men visst. Alltså, det är...
Gud vad tråkigt livet blir det liksom.
Nej, men det är... Alltså det blir ju liksom lite sådär anekdotiskt. Man tittar runt på hur folk runt omkring en beter sig. Men det är ju såklart att det ändå varit... Så man tänker de här senaste 12 åren och medelklass. Jag menar, de flesta bor ju i städer. Så jag tycker att man kan så här generalisera att, ja, men hur folk som är medelklass som bor i städer har levt.
Mm.
Men precis som du säger, så här, mer än en utlandsresa per år, tror jag många gör.
Mm.
Nya saker, jag menar, barn har liksom teknik för flera tusentals kronor. Alltså det är så här, och så har det varit, men så var det ju inte på liksom 90-talet. Alltså,
nej.
Det var inte så här... Det var inte som att var och varannan unge gick runt med en systemkamera.
Nej.
Eller liksom att så här, alla hade varit i Alperna.
Nej, precis.
Så det kanske är så.
Men det är så sjukt, vi pratade om det bara precis innan du kom nu idag. Så här, för igår mötte vi de här nya AirPodsen som sitter, alltså de här stora hörlurarna.
Ja, de är så himla dyra, va?
Ja,
det kostar 7 000. Jag fick en sån jävla...
Vi så kanske 2 12-åriga tjejer som hade det. Och vi bara,
ja, men visst.
Ja, alltså det chockade mig inte att de var dyra, för så här, Apples produkter är ju generellt jävligt dyra. Det som chockade mig när jag insåg att de kostade 7 000 var så här, men jag har ju mött typ 20 pass idag som har
hela
dem på sig.
Hela TikTok-konton.
Ja, hur fan är det möjligt? Alltså det ska ju inte gå. Ja.
Nej, men det får man väl säga liksom, nu sitter vi ändå här på så här, nu sitter vi ändå i hjärtat av Östermalm.
Exakt.
Men, så om det är några ungar som ska ha de där jävla, så är det väl här. Annars, annars är föräldrarna, annars är jag riktigt orolig för det. Hur har de råd här? Men jag tänker liksom apropå TikTok och så här, alltså det är ju har ju varit otroligt närvarande liksom, den här typen av så här överflöd och konsumtions...
Mm, exakt.
Alltså man kan ju ha tillgång till andra liv på ett annat sätt.
Mm.
Och jag gissar att det är därför det finns mycket sådana, alltså man pratar psykisk ohälsa, de här studierna, i USA pratar man mycket om studier, så här, tonårshälsa och sociala medieranvändning och så. Jag har inte grottat ner med den forskningen. Jonathan Haidt tror jag att psykologen heter som skriver mycket om det. Men en hypotes jag för mig är ju den här liksom tillgängligheten, att kunna jämföra sig.
Ja.
Att var du än bor i världen så kan du alltid liksom, amen, titta på hur TikTokarna som har hörlurar för 7000 har det.
Precis.
Ja. Det.
Och, ja, precis. Och också att så här, ribban för vad som behövs i livet, bara för att gå till skolan, blir ju så här, ja, men som när Kim Kardashian släppte någon jävla foundation för kroppen.
Ah.
Mm. Man är så här, jaha, ska jag behöva det?
Ja,
precis.
Att så här, ja, men som du säger, på 90-talet eller så, när vi gick i liksom, vi är födda 93, när vi gick i liksom högstadiet så fanns ju inte det. Alltså det var det ju så lite mascara och så, man tyckte ju att det var...
Ja, men
var
jämförelsen gjorde man ju liksom när man fick skolkatalogen. Ja, då kunde man jämföra sig med de andra tjejerna i de andra klasserna.
Ja, visst.
Ja. Ja, men det är ju spännande. Men alla de där typerna av så här högkonjunkturs produkter kommer ju sållas bort. Och,
ja,
och om man ska tänka liksom, ja, men all den här ekonomiska ångesten som folk har nu, alltså jag tror liksom verkligen inte att alla som lyssnar på det här bara har ett så här Kim Kardashian Foundation konto som var just det. Där kan ju stryka det och så sparar jag ju tusenlappar. Men det är ju ändå väldigt många saker som är så här nice to have som många har lagt till sig med.
Exakt.
Mm.
Och det ser vi ju liksom, att så här need to have produkter och produkter som är det heter någonting speciellt. Mm-hmm. Men typ så här nudlar, Lidl, överlag liksom, de gynnas ju av såna här den här tiden. Billigare juice, alltså det liksom folk konsumerar mer av de sakerna. Och jag tror att folk är ungefär lika lyckliga när de dricker liksom godmorgonjuice istället för Brämhult.
Ja,
vad det kan vara, kan vara liksom.
Ja, ja. Alltså jag verkligen så här, livet slås ju inte i spillror av det.
Nej,
eller kroppsfoundation då.
Nej, men verkligen.
Men liksom, ja men just, och det är vi inne på nu, men i liksom lågkonjunkturer så kan ju liksom, det kan ju verkligen bidra till att vi människor får göra beteendeförändringar. Och ja men precis, jag tänker på pandemin, alltså den gjorde ju verkligen också det. Men hur bra är vi människor på att göra de här förändringarna egentligen?
Nej men när det är kritiskt läge, alltså jag skulle säga att vi är jättedåliga på att förändra vårt beteende på stor skala när det inte finns en direkt vinning av att förändra sig. Vi kan ju bara säga klimatförändringar. Exakt. Är jätte, alltså jag menar hur länge har vi inte pratat om det? Och folk säger ja men det är jätteviktigt liksom. Mm. Men de röstar inte för klimatförändringar, de fortsätter bete sig på ett sätt som vi vet kanske inte är så jättesunt liksom. Alltså jag tänker säga, jag är helt häpnad över att företag fortfarande har kickoffs utomlands. Dels är det typ inte så kul att umgås med sina kollegor, och sen tar de gisslan så där utomlands.
Ja,
och dessutom så här, ja, men om man har typ i ärlighetens namn en halv flygresa per år och person, varför tvingar du dina stackars medarbetare att åka med dig till Spanien? Alltså, det är så konstigt, det är jättekonstigt, och alla vet ju liksom att det är en dum idé.
Och
man kan konferensa lika bra typ här i stan, ja, eller i Västerås eller vad fan det nu kan vara.
Och folk får sova hemma.
Ja, visst. Nej men så på liksom temat så här, men hur bra vi förändrar oss? Ja men inte så jättebra när vi inte har någon direkt vinning, alltså när det inte är ett direkt hot.
Nej.
När det däremot blir så. Pandemin till exempel.
Mm.
Ja men då händer det ju grejer.
Ja.
Alla skaffar, tjänstemän sitter hemma, skaffar kontorstolar, alla möten kan vara på digitalt liksom, utan det är ingen som håller på och liksom ojar sig över det. Till och med liksom han eller hon som alltid var så här, åh det är så svårt med Teams, bara skärper sig.
Ja, exakt, och plötsligt kan Teams.
Ja men visst, och bara, ja jag behöver mat men det är inte bra att vara i butik. Okej, men jag börjar näthandla.
Ja.
Näthandeln gick ju upp, alltså jag tror det var nästan 200% för plus 70, alltså nu är den ju tillbaka och nu är den ju på Lidl. Så,
ja, just, ja,
ja men visst. Ja. Men och samma sak tycker jag mig ändå se så här. Alltså jag och folk i mitt skrå, vi har ju länge pratat om så här, ja men konservera energi liksom, man kan, alltså det finns saker man kan göra i hemmet för att minska sin elräkning.
Mm.
Inte varit jätteintressant först nu. Alltså vi har ju, idag har vi en DN debattartikel ute där vi just pratar om att man kan faktiskt göra ganska mycket på beteendenivå för att kraftigt reducera sin elräkning.
Mm.
Och nu är ni intresserade.
Ja.
Men det är också ganska kul att nu börjar folk faktiskt agera själva.
Mm,
alltså att för att man har någonting att vinna. Så jag är väldigt positiv när det gäller till människors förmåga att förändra beteenden.
Mm.
Men det kräver nästan de här, ja men liksom, jag har någonting direkt av att vinna det, och vi typ är ett kollektiv som går ihop i den här. Och det behöver inte vara liksom ett samhälle eller en värld som under pandemin. Eller liksom kollektivet villaägare nu med sin el. Det kan ju vara så här en arbetsplats, ett kompisgäng och så. Men om man är lite fler och man har någonting direkt att vinna av att förändra sina beteenden, då tror jag verkligen att det är lättare än vad många tror att det var.
Men finns det några risker då med så här lågkonjunktur? Alltså kan man se sen innan att folk kanske börjar spela mer för att de typ tänker att de ska vinna tillbaka sina pengar, eller att man gör mycket snabblån och liksom, vad finns det för risker?
Nej, men det här sista som du nämner skulle jag säga är den stora risken. Att, alltså hur vi gör av med våra pengar är ju mångt och mycket vanor.
Ja.
Det är liksom en vana att göra matlåda varje dag eller 3 av 5 dagar.
Mm.
Och är vana fortfarande att man går ut, och dessutom återigen kollektivet. Man är på en arbetsplats där alla går ut och äter. Mm. Och det är ju dyrare att äta ute.
Ja, alltså, det är klart.
Ni era stackar, ni sitter ju liksom på det dyraste.
Här är det. Nej. Det är bara att börja vandra.
Ja, visst.
Ja,
men verkligen. Ja. Alltså, så jag skulle säga så här, den största risken är att folk inte tillräckligt snabbt förändrar sina vanor.
Mm.
Ja. Och jag menar, det finns ju såna vanor som typ, alltså jag menar, jag har tre barn och liksom är mycket mer så här barn, så det är mycket barn och föräldrar och familjer. Mm. Jag ser ju ändå att många så här vanor, vad ska ni helgen? Ja, men vi åker till Mall of Scandinavia och går i butiker typ så här. Herregud, det är den sjukaste vanan jag har hört.
Alltså, den är dyr.
Ja, nej, men man gör det med sina barn liksom. Alltså, och det,
stress
också. Ja, ja, visst, ja, visst. Och det, ja, nej, men det är så himla... Ja, men det där är ett sånt, jag har ännu inte förstått det beteendet, varför folk gör det.
Mm.
Men återigen, så här, det är stor risk att folk inte anpassar tillräckligt snabbt.
Ja.
Och eftersom vi vet att så här, konsumentkrediter har liksom ett så här, men har faktiskt bidragit till att skuldsättningen har ökat.
Mm.
Alltså man pratar om landets unga vuxna 2021, alltså förra året, då var det typ 5 000 som ansökte om skuldsanering. Ja, och då har man alltså
5 000
pers. Ja, och då är det så här,
då skuldsanering, då har det gått jävligt långt.
Då har det gått långt, alltså då är det påminnelse, det är påminnelse, det är kronofogden, din kass och sen så får man liksom, och det är liksom uppseendeväckande.
Mm.
Men året innan, alltså 2020, så var det typ 2400. Så det är en dubbling av andelen som ansöker om skuldsanering.
Och då har vi ändå levt i pandemi där man typ inte har kunnat göra så mycket saker. Exakt. Alltså jag tyckte jag var så här, om man får säga någonting skönt med pandemin, det var ju att man så här, jag behöver inte köpa nya kläder för jag träffar ändå inget folk. Ja. Jag går inte ut på krogen och spenderar så 500-600 spänn på att drinka.
Nej, nej, men visst,
ingen annan gör det heller.
Visst,
så det är liksom...
Och ändå har det,
nej, men ändå så här, och det känns ju lite läskigt när man tänker på de som inte är tillräckligt snabba på att ställa om.
Ja.
När man börjar ta de här konsumenterna. Så apropå risker, det tror jag är den största risken.
Mm.
Jag tror inte att så här, spelbolagen och sånt kommer ha någon så här, kortsiktig boom för att alla så här, amen, försöker satsa allt på rött för att kunna betala elräkningen.
Ja.
Det tror jag inte. Utan jag tror verkligen att risken är att vi anpassar oss inte tillräckligt snabbt och det finns ett sånt friktionsfylld krockkudde i termen av konsumentkrediterna.
Ja.
En sån konsumentkreditbubbla kan jag verkligen oroa mig för. Låt oss inte stanna för länge det, för det är verkligen ångestskapande.
5 000, jag stannade där för jag tyckte det var helt...
Ja. Ja, men
nej, men för jag vet också att till exempel Klarna har ju fått sån enorm kritik, eller jag har Klarna då tillsammans med vissa nätbolag, alltså shopping av alla former, för att det första alternativet du kommer till kassan är att du ska betala med liksom Klarna, att du ska lägga det på faktura, inte betala direkt.
Mm.
Men jag vet inte om det reglerades. Jag tror
alltså de gjorde ju när, jag tror att det var Per Bolund finansmarknadsminister, då gjorde de att, ja, men förvalet får inte vara buy now pay later.
Nej.
Men sen var det ju så att när man har valt till exempel faktura 30 dagar då får man ju frågan, vill du att det här ska bli ditt nya förval?
Precis.
Så det funkade en gång.
Ja.
Men man ska ändå säga att så här, lite som jag sa med pension, alltså vi har en övertro på oss själva i framtiden.
Mm.
Och vi har levt i 12 år där det nästan bara gått upp.
Mm.
Så framtiden har ju liksom, ja, men man kanske har haft mer pengar i plånboken eller det har blivit ännu billigare. Men nu är ju kanske framtiden, alltså nu pekar ju ändå väldigt mycket på att, ja, men om du inte har råd att betala den här månaden, så det är ju ganska låg sannolikhet att det kommer att ha nästa månad.
För
att det kommer ha en dyrare elräkning, du som har bolån, det kommer vara dyrare.
Mm.
Du som har andra vanor, det ska köpas liksom, ja, men saker du behöver.
Ja,
de kommer också vara dyrare nästa månad. Och så kommer det vara att ta. Så det, ja, men det är verkligen riskfyllt med det här skjuta upp beteendet i dessa tider.
Mm.
Så som det, om,
gud, jag måste med sluta göra det. Jag gör det nämligen.
Nej, men jag menar, jag använder också Klarna. Alltså, jag tycker det är en jättebra produkt. Alltså, jag tycker de är jätteduktiga.
Men det är också så, bara för att jag är skitlat. Om jag sitter i soffan med datorn i knät och handlar och sen så ligger min plånbok ute i handen.
Ja, visst.
Och det är så jävla jobbigt att gå och hämta plånboken.
Alltså. 100%.
Ja, visst. Men där får man ju ändå säga, alltså, jag brukar sällan säga något fint om spelbolagen, men sen det kom en reglering kring så här hur mycket man ska spela för,
ja,
och så att, då är det ändå, alltså det är ändå ganska, det är svårare att vara liksom riskfylld med pengar man inte har på spelbolag. Mm. Jag upplever liksom inte riktigt att det är samma sak med konsumentkrediterna.
Nej,
så det är...
verkligen inte.
Nej, precis. Spelbolagen, det, där måste man ju verkligen ändå att det har blivit mycket
bättre.
Visst,
ja. Alltså,
det är ju inte High Chaparral som det var för några år sedan.
Nej, visst.
Men kan man se att alltså, söker folk hjälp för ekonomisk ångest?
Alltså det var faktiskt ganska roligt för typ här i Sverige har vi en sån här psykolog Facebookgrupp.
Mm.
Alltså det är mer som ett fikarum liksom. Ja. Det är inte något. Men för typ ett eller två år sedan så började det dyka upp fler och fler frågor om folk som är så här: hej, är det någon annan som har behandlat så här aktiemissbruk? Jag har jättemycket unga killar som har varit väldigt riskfyllda i, alltså kanske köpt sån här hävstångsprodukter där man har belåning och alltså fler än liksom så här, en handfull psykologer som ställer den frågan så här, men hur kan man behandla det, är det att likna vid liksom spelberoende eller så här.
Precis,
så det är ju liksom på något sätt där ekonomiskt risktagande har gått väldigt långt.
Mm.
Men jag tycker det var otroligt intressant att det började dyka upp för några år sedan, två år sedan ungefär. Och sen så började jag bli kontaktad av kommuners skuldsaneringsenheter. Och det var då jag såg den här siffran med liksom från typ 2400 som skuldsanerades 2020 till 5000 som skuldsanerades 2021. Alltså att det verkligen blev... Men det är så här, ekonomiskt ångest, nej, men då har man ju gått liksom... Då har man haft så lite ekonomiskt ångest att man bara gasat, gasat sig in i en skuldfälla.
Man har inte haft något konsekvens, tänk alltså.
Nej. Men söker folk hjälp efter ekonomiskt ångest? Jag skulle säga att så här... Det är nog absolut en variabel som diskuteras i ångestbehandling.
Mm.
Alltså att även om man kanske söker för social fobi eller generaliserad ångest eller så tror jag att så här, ja, men folk, det, ångest är ju liksom folk grubblar och oroar sig över saker okontrollerat.
Mm.
Och det är såklart att när allt man hör om är att så här, det går ut för, det kommer bli sämre.
Exakt.
Så är det ju, det hade varit konstigt om det inte hade påverkat vad folk grubblar över, som det är så top of mind. Liksom.
Mm. Ja. Men om man nu känner mycket oro och stress över sin egen ångest här inför vintern och allt, vad kan man göra själv?
Nej, men alltså, den som verkligen lider, det vill säga så att du går in över, det finns ju en så bra begrepp som psykologer har, men alltså, om det verkligen så här inskränker ens eget liv, då ska man ju söka hjälp.
Mm.
Och det finns ju massa olika sätt att söka hjälp. Jag menar, vårdcentraler i tätbebyggelse har ju psykologer.
Mm. Ska ha i alla fall.
Ska ha psykologer. Mm. Undrar till och med om det till och med kanske är gratis att träffa psykologer inom vissa regioner. Inte alla regioner, nej. Men typ Region Skåne tror jag har.
Aha.
Så ni i Malmö.
Ja.
Nej, men så det finns massa olika alternativ. Sen så tycker jag också, vi pratade om det, att det är så otroligt tabu liksom, att man pratar inte om det.
Liksom.
Ja, och så är det ju verkligen. Alltså, men jag har ju jobbat mycket med pensionsfrågan i 10 år.
Mm.
Och det är ingen som pratar med sin respektive eller sina vänner om pension. Och det kanske är tur, för det kanske finns roligare saker att prata om. Men det är ju ändå lustigt att det är så otroligt tabu att prata om så här, ja, men typ hur mycket tjänar man, hur mycket spenderar man. Alltså konsumtion är ju rätt snuskigt att prata om. Exakt. Det är mycket snuskigare än sex egentligen.
Ja.
Alltså det är nästan närmare onani typen. Alltså
det är verkligen så 100%.
Ja,
men tänk så kompisinget. Man pratar hellre sex i flera timmar.
Visst.
Än att man skulle så, okej.
Okay, man pratar hellre om att man någonting har gått snett i sänghalmen än att man behöver säga till sina kompisar att så här, vet ni vad, jag kan inte följa med imorgon när vi ska ut och äta, för jag har fan ett råd.
Nej, men visst.
Det är mer pinsamt att säga det.
Ja, verkligen. Ja, men verkligen.
Och det är helt sjukt.
Eller bara en så här light sak typ. Ja, men jag köpte en jättedyr tröja för att jag kände mig mycket snyggare i det.
Alltså det är exakt. Så här,
gud, det är verkligen det är kladdigt liksom.
Ja,
exakt.
Men där är det ju ändå någonting att så här, nu när man kanske oroar sig för vad kommer det innebära att sänka sin levnadsstandard för sig själv, för sin familj, för sina barn? Alltså prata om det. För det mesta, så det är så här normaliserande effekten av att prata med saker. För jag menar, de flesta är ju som de flesta är.
Exakt.
Och speciellt i liksom området. Alltså det är så otroligt svårt att se att just du som lyssnar är den fattigaste i ditt område, utan sannolikt så har ni ganska lika levnadsförutsättningar.
Ja. Mm.
Och samma sak säkert med kollegor och sådär också. Att man verkligen kan prata om, ja, men, vad innebär det att liksom inte längre typ, ja, men, mat hemma varenda vecka.
Ja,
utan, jag menar, det vi måste ju säga det liksom, alltså, alla handlar ju på Lidl nu. Alltså, så här, Lidl bara äter sig in i Sverige. Ja. De ska öppna 100 butiker nästa år. Ryktas det.
Ja.
Och sen det här, vad heter den? Costco ska ju komma till Täby också här i Stockholm. Alltså som är, ja, men, USA så här, superlågpris.
Precis, ja.
Megalågpriskedja.
Mm.
Och jag menar, folk kommer ju handla där för att de har mindre pengar att spendera.
Mm.
De kan inte köpa hem Fodora Market. Nej. Eller takeout. Fastingen, vad takeout-siffran i USA? Jag undrar om det var så här, en fjärdedel av befolkningen som har kört takeout minst en gång i veckan. Det är ganska mycket.
Ja, det är
alltså,
det.
Jag vet inte vad...
Men
jag
tänker här i Stockholm... Jag är med där, alltså.
Ja, men precis, här i Stockholm skulle jag nog säga att det är så här, kanske så här, 2 av 4 kanske.
Ja, jag tror det.
Det tror jag med.
Ja. Och då lägger man på liksom äta ute eller köpa hemma och så här, köpa lunch ute.
Mm.
Så att den siffran har varit väldigt hög.
Mm.
Och det kan man inte hålla på med längre.
Nej,
skulle jag tro.
Absolut. För
det handlar ju liksom om att, alltså, det enda sättet att möta den här ekonomiska krisen är ju, alltså, den vi kan kontrollera i ganska stor utsträckning, det är våra utgifter.
Mm. Ja.
Alltså, vi kan inte liksom kontrollera våra intäkter. Det är bara liksom, det är bara, alltså, du kan absolut söka ett nytt jobb, du kan börja frilansa, men för de flesta är det liksom väldigt svårt att utöka sina intäkter.
Mm.
Mycket lättare att liksom, för majoriteten.
Exakt.
Mm. Alltså, för de som är liksom, men det är ju nästan 60% som har det, man brukar väl säga 5 socioekonomiska status, alltså typ 57% är ju i den näst högsta.
Mm.
Och det är ju liksom att man bor i ett villa eller ett flerfamiljshus i typ Malmö, kanske vissa förut i Stockholm, Göteborg. Alltså, det är som de flesta gör.
Ja.
Men även de kommer ju behöva sänka sina utgifter.
Mm.
Och jag tror att de kan det.
Mm. Precis. Alltså.
Det är det, ja. Jag tror att vi är väldigt många som kan göra det.
Ja, alltså, jag tror.
Och att livet kommer liksom inte bli så mycket sämre.
Nej,
men, alltså, nej, men för hur vi utvärderar livet, alltså, det är ju såklart att så här, ja, men, lite bas, tak över huvudet, kan vi röra på oss, känner vi meningsfullt arbete, men sen är det ju väldigt mycket jämförelse med andra.
Ja, precis.
Och alla kommer, jag menar, du kommer träffa dina grannar på Lidl. Och du kommer inte vara den enda som har matlåda på arbetsplatsen.
Exakt.
Utan vi gör det här tillsammans liksom, på samma sätt som med pandemin. Ja. Och då är det de du jämför dig med. Och de kommer ha samma förutsättningar som du har. Så det är väl kanske inte så mycket att oja sig.
Nej, egentligen inte.
Och det kan vara lite skönt också liksom, med den insikten. Att så här, men vänta nu, alltså, ibland behöver man liksom en reality check i sin oro, tänker jag.
Ja, men visst. Alltså, sen sådana här liksom, tråkiga saker som sparekonomer och sparpsykologer som jag själv har. Mm. Alltså titta på sina månadsutgifter och titta på sin budget. Och så här, det kanske ändå är typ dags att göra den här liksom lite lyxfällanövningen och se men vart försvinner pengarna iväg.
Exakt.
Och då kan du ju säkert hitta många kostnadsposter som är, ja, men, kanske får stå tillbaka nu.
Mm.
Liksom, låt oss börja med ett år. Så här. Det kan ta ett år att få bukt på det här.
Mm.
Och det, ett år har väl alla att agera lite mer frugalt. Liksom.
Precis.
Men vi ska ta några lyssnarfrågor också innan vi avslutar. Ja. Vi berättade för våra lyssnare att du skulle komma och vi fick jättemycket frågor. Och jag tror också att det här, ja, men som vi säger, alltså många oroar sig nu om liksom, vi har blivit så, eller det har blivit så önskat att ha ett sånt här avsnitt.
Ja, gud vad roligt.
Men då är det en som skriver, skiljer sig reaktionerna över tid? Det vill säga, reagerar vi människor liknande idag som på 1800-talet vid liknande situationer, eller skiljer det sig åt?
Oj, gud, vilken intressant
fråga. Visst var det intressant? Ja.
Bra fråga, lyssnaren.
Ja.
Nej, men då kanske, dels så kanske det skulle vara en historiker här.
Mm.
Men om man ser, alltså om man tänker på så här, hur beter sig folk med sitt kapital när det är kriser? Och jag menar, det finns ju ett begrepp som heter bankrun, det vill säga att alla går till banken för att dra ut pengarna.
Ja, just det. Mm.
Och det var ju det som skedde 29 när det var den stora krisen. Det var ju det som skedde 08 med Lehman och... jag vet inte om ni kommer att säga, det fanns ju jättemånga isländska banker förut. Och typ, vad heter Landsbankir?
Aha,
nej, vad hette det? Alltså det var någon som gick i konkurs. Och de hade kontor här på Norrmalmstorg, ganska nära där vi är.
Mm.
Och där var det så här kö. För att alltså de isländska bankerna hade ju liksom, de hade ju varit de mest, de hade ju varit så risktagande inför finanskrisen. Så många gick i konkurs. Och då blev det återigen så här bankrun. Alltså att folk så här, ja men jag vill få ut mina pengar snabbt. Och när alla vill ha ut sina pengar snabbt då försvinner bankens likviditet och då går den konkurs. Och då försvinner alla pengar. Det har vi ju sett liksom, ja men sen alla kriser liksom, att det är så här, oj jag vill rädda det som är mitt. Men om alla bara skulle tänka att så här, nej, men nu sitter vi still i båten, så gynnar det alla. Så det beteendet är ju liksom historiskt bevisat gång på gång på gång. Sen kan man ju säga att liksom stater och regleringar skapar en krockkudde så vi slipper. Jag menar, vi har en insättningsgaranti på 100 000 euro eller vad det nu är. Så jag menar, det finns ju skyddsmekanismer som ska få oss att inte göra de där riskbeteendena.
Ja.
Gud, det är väl liksom den främsta så här historiska liknelsen jag kan göra som verkligen visar, ja men så samma sak gång på gång på gång. Och jag menar, folk har ju alltid liksom handlat på, så länge man har kunnat handla på kredit så har folk gjort det. Och när man handlar på kredit så är man inte lika liksom noga med pengarna som om det skulle vara liksom kontanter. Och så har det alltid varit. Problemet är liksom att nu finns det så otroligt många abstraktioner av pengar. Alltså Klarna är ju en sån liksom, att det är kreditkort var ytterligare en sån. Kryptovalutor var ju liksom alltså pengar är mycket mer abstrakt än någonsin.
Ja, exakt.
Men det man kan säga att alltid har det varit så att ju mer abstrakta pengarna är, desto sämre är vi att hålla koll på dem. Så därför ska man försöka hålla sig till att sina pengar är, sina utgifter är så konkreta som möjligt. Det vill säga undvik kredit. Det har liksom alltid varit så.
Men en annan skriver, hur mycket kan vi egentligen påverka våra hjärnor och inte? Vad är biologiskt och vad är yttre faktorer?
Jätterolig också. Vilka bra lyssnare ni har.
Ja, jag vet, de är smarta.
Nej, men jag, alltså, här finns det ju säkert, det här kan ju bli liksom en liten så här psykologdebatt skulle kunna vara. Men jag brukar väldigt ofta prata om att så här, ja, men visst det finns så här kunskap, det finns färdigheter och sånt som kan göra vissa beteenden lättare. Alltså att man är, om man är privatekonomiskt drillad sen, jag menar, och det är ju jag typ så här. Alltså jag menar, min pappa började prata om så här, man ska aldrig köpa för lånade pengar när jag var 3. Alltså det var så här, vad är pengar, vad är lån? Alltså det var liksom så det kan ju såklart göra att man är lite skickligare på att bete sig rätt. Men sen tycker jag att man ska ha en stor ödmjukhet inför att så här, men människor är riskminimerande, vi följer minsta motståndets lag, vi vill gärna göra som alla andra. Och det är jättesvårt att bryta vanor. Så jag skulle nog ändå säga att det handlar i mångt och mycket om hur, vilka situationer vi är i. Och att de kan hjälpa oss att bete oss rätt. För att vi har den här liksom inneboende psykologin som gör att det kan vara väldigt svårt att till exempel agera långsiktigt. Men jag tror liksom att den liksom forskningssägningen man har är väl så här, arv i 50%, miljö i 50%. Men jag är liksom inte riktigt i den. Jag är liksom inte riktigt, jag tycker det blir så svårt att tillämpa. Utan jag är mycket mer så här, ja men vi har de här inneboende liksom motsättningarna, de här liksom drivkrafterna som kan få oss att agera kortsiktigt. Och därför måste vi hjälpa till. Vi måste hjälpa oss själva och folk i vår omgivning och reglerarna måste hjälpa oss att agera på ett sätt som kan gynna oss på lång sikt.
Ja.
Vi måste ha situationer som knuffar för långsiktighet. Alltså.
Ja, spännande. Okej, vi har varit inne på det här, men det är ändå en som skriver, hur kan man sluta oroa sig? Jag har bra sparkonto, jobb, partner och så vidare, men jag oroar mig ju ändå.
Precis. Ja, men vad skönt att det liksom är objektivt sett att, precis, du vet att du inte har objektivt att oroa sig för. Men jag skulle väl kanske fundera lite på så här, vad är det för situationer som triggar din oro? Är det liksom nyhetsflödet? Och då är det så här stimulikontroll. Alltså, säg upp din DN-prenumeration, följ av medier, alltså om du följer medier, traditionella medier, sociala medier. Försök liksom, eller bara, eller det kanske är så här på Instagram, och alltså att man får mycket nyheter om kris.
Exakt.
Och krig och så vidare. Alltså jag menar, stimulikontroll. Dra bort alla sådana saker. Försök undvika de situationerna som triggar den här oron. Och sen låter det som att den här personen beter sig korrekt. Sparar, har ett jobb. bara fortsätt leva på som vanligt och undvik de här situationerna. Alternativt kanske ändå är så att jag vet att man ibland är så här, vet du det, generell ång, alltså GAD, generell ång. Ja, grattis.
Ja, den har jag stått och ser
med. Ja, gud, det låter så jobbigt. Men pratar ni inte om så här orosstund ibland? Att så här, man ska tillåta sig
att
själv
att... man får ha sin orosstund. Alltså okej, men nu avsätter jag 10 minuter. Ja. Sen är det bra.
Ja, precis. Och det
men nu får jag bara vältra mig som fan.
Ja. Ja, men jag tyckte speciellt det funkade när jag gick i KBT. Ja. Nu var det ganska länge sedan, så nu får jag liksom inte den... Jag kan nog bryta det innan jag känner, men just när jag hade liksom, ja men gick i KBT, då tyckte jag det var kanon. Mm. Alltså att veta så, okej, men nu har jag de här 10 minuterna.
Ja men visst, alltså bara välta.
Kom igen, kanske det är en gång om dagen, sen är det en gång i veckan. Exakt. Sen är det en gång varannan vecka. Alltså, ja.
Men det är ju liksom en jätte, alltså ett verktyg som uppenbart har visat sig ge effekt. Exakt. För många, så det skulle man ju också kunna tänka sig.
100%. Men just med, alltså som man är inne på med nyheter och sådär, det tror jag också att man inte reflekterar över så mycket, att såhär, okej, men att man istället, jag förstår att man vill hålla sig uppdaterad, men kanske säga, okej, men kolla Rapport. Alltså så,
då är det ju en halvtimme
eller
per dag.
Istället för att säga, okej, nu kommer en flash, då ska jag in direkt, okej, vad står det nu? Okej, räntorna.
Alltså. Ja, nej men visst, nej, men jag själv ser liksom tidningen, men jag tittar inte på tv, men jag bodde på hotell i måndags och då tittade jag på Rapport. Och det var ju såhär, gud, alltså är det där ni andra håller på att titta på varje dag? Alltså då fattar jag att ni...
För
det var, alltså det var så här, alltså nyhet nummer 2 var så här. Och imorgon är det lägre elpris i elzon 3 och 4. Ja men shit, är det en nationell nyhet att elen är billigare?
Alltså det är så här, ja men om man bara det... tittar på det. Ja. Än att jag en gång i timmen får upp, alltså ja men jag kommer ihåg just under också när kriget bröt ut i Ukraina, alltså du och jag var ju
maniska.
Vi kunde ju inte ens jobba. Nej. Alltså vi satt ju hela tiden, och om någon inte pratade då blev vi så, har du inte läst? Och sen bara, fast det kanske inte är sunt att läsa varje vaken.
Nej men jag blev ju, alltså jag såg ju lite ner på folk som var så, nej jag kan inte kolla nyheterna nu för jag blir så ledsen. Jag bara så, det är fan din plikt.
Ja, kolla på nyheterna. Alltså. Men sen så, fast vänta här nu, ett steg tillbaka. Ja. Det kan inte rimligt att sitta varje, hur påverkar det mig i den natten?
Och sen så här, fick ju inte jättemycket gjort de dagarna.
Nej, liksom. Exakt. Och att man, jag tror inte alltid man reflekterar över det. Eller jag vet att jag själv inte gör det.
Nej men precis, det blir ju... Alltså det är så, det är lite off topic, men i min dotters klass har börjat en kille från Ukraina. Han och hans mamma är här. Och man ses ju lite så här, klassföräldrar och sånt ses ju. Det är faktiskt väldigt, det är väldigt liksom ångestdämpande tycker jag att prata med henne. Alltså de är ju här och de har ju flytt, hennes man är kvar i någonstans i södra Ukraina. Men vi pratar ju bara om, alltså så här, skolan och läxan och fotboll. Alltså det är ju så här vanligt liv liksom. Och det tycker jag är rätt. Det är en rätt bra så här reality check.
Exakt.
Att så här, här lever hon i den här superovissheten. Och det hon vill prata om är så här, ja men typ så här, finns det några bra lunchrestauranger? Vad borde jag söka för jobb? Alltså det är liksom vanligt prat. Det är inspirerande tycker jag.
Exakt. Ja, verkligen. Ja, men på tal om inspirerande då, vad för gott kan en sån här period faktiskt leda till?
Nej men alltså, hållbarhetsfrågan som är en sån sak som jag jobbar jättemycket med. Alltså nu kanske vi ser, det kanske blir lite såna här, här i Stockholm pratar de om att börja elda olja igen i ett av energikraftverken här. Vi har ju pratat om Lidl som har liksom vunnit mycket marknadsandelar, de har inte jättemycket ekokravmärkta produkter. Så det finns ju lite så hållbarhets, kortsiktiga hållbarhetsproblem. Men jag menar om vi tittar på så här, vad är de stora utsläppen? Ja men folks uppvärmning. Tänk om folk börjar ha lite kallare hemma. Då blir det lite mindre CO2. Kött. Ja. Kött är ganska dyrt. Det finns billigare liksom, växtbaserade alternativ. Alltså kött, liksom, köttkonsumtionen av liksom, det som vi köper hem, 7-10 kalorier som vi stoppar i oss ifrån butiken. Och de liksom, mest CO2-utsläppande är ju nötkött. Alltså det är nötprodukter. Folk kanske kommer dra ner lite på dem. Det vore inte helt fel. Lägga till sig med någon annan vana. Så jag menar det... Jag ser ju absolut jättestora vinster av att så här, ja men fast fashion kanske får slå tillbaka lite för folk kanske lagar istället för konsumera mer. Folk kanske reser lite mindre. Alltså jag menar när vi hade oljekrisen på 70-talet. Det är ju många... Och jag fanns inte då, ska sägas. Ibland låter jag väldigt gammal. Nej, men det många har sagt är att så här, då började ju liksom cyklandet verkligen ta fart. Ah. Alltså när det var bensinransonering, oljeransonering liksom. Så jag tror att det här kan trigga jättemånga hälsosamma vanor som kan hålla i sig.
Och det
är lätt att tänka att så här, pandemin, ja, men det var en extremt och sen gick det tillbaka som det var förut. Men det är ändå färre som flyger, det är fler som cyklar, de som kan jobbar hemifrån ibland, det mår man bra, det mår man bra av i viss mån. Så jag är rätt där långsiktigt optimistisk.
Ja.
Och sen så, jag menar, du kan läsa liksom en sån här så kallad big history bok om ekonomi där man liksom målar ut hur det har varit de senaste 600 åren. Och då blir det väldigt tydligt att så här, det är så här livet ser ut.
Ja,
det är perioder av liksom överflöd och tillväxt och sen så blir det en kris, det går ner och det triggar massa jobbiga saker, krig, man skyller på vissa personer och så vidare. Sen vänder det går upp igen. Alltså det är liksom så här.
Ja, men vi behöver typ de här berg- och dalbanorna. Såklart att det inte ska vara krig, men de här lågkonjunkturerna, någonstans tror jag typ att vi människor behöver det.
Ja, men det
vi har haft det
vara...
så jävla bra. Och vi har ju inte mått bättre väldigt... för
nej,
det. Det är
men
skit.
Ja, men exakt. Ja, men precis, för det man säger någonting så här, precis som du är inne på, alla siffror pekar uppåt.
Ja.
Förutom just så här, ja, men psykiskt mående som blir sämre.
Ja,
alltså, eller det, psykisk ohälsa pekar ju också uppåt.
Mm.
Och det är ju ändå väldigt intressant alltså, så här, när vi har, ja, men den klassiska frågan liksom, hur kan vi må så dåligt när vi har det så bra?
Ja,
speciellt bland unga liksom.
Ja, visst. Ja. Ja. Det är väldigt kul om det kommer en bok om 2 år eller något sånt här. Det här kommer väl hålla i sig i kanske 4-5 år.
Mm.
Om 2 år så kommer boken, hur kan vi må så bra trots att vi har det så dåligt?
Ja, precis.
Alltså, det var ju, jag hoppas verkligen på det.
Ja, jag också. Ja, att några sådana trender kan brytas i att så unga mår sämre. Bara, nej, unga börjar fan må lite bättre.
Ja, visst, ja. Alltså, det...
Tacksamheten skjuter i höjden.
Ja, exakt.
Ja.
Det är det vi ska ha tilltro till.
Ja, ja, men visst. Så okay. Det är någon författare där ute så kan vi ta den titeln.
Slå i det. Vi är helt fan med det. Okej, vi har kommit till sista frågan.
Oh, spännande.
Vad inspirerar dig?
Oj.
Den svåraste av alla.
Ja, men gud.
Alla gäster får den. Så.
Ja, nej, men det är ju en jättebra fråga. Alltså det är ju lite så här, jag har en väldigt positiv grundinställning. Och det är ju lite, jag sa ju det, att jag har ju alla skyddande faktorer.
Mm, mm.
Så det, jag liksom, jag tycker inte jag kan kosta på mig att så här, gå runt och gnälla.
Nej.
Faktiskt. Men vad inspirerar... Alltså det här är ju liksom otroligt pinsamt. Det här är nästan mer pinsamt än att prata om konsumtion och sex. Men jag blir liksom inspirerad av entreprenörsresor.
Ja, jag tycker fan man måste
alltså det är ändå,
jag håller med dig.
Jag
ja, men det är liksom, om jag låter liksom som Maud Olofsson typ, så här. Men alltså det är jag tycker ändå det är så här, det är jätteroligt att lyssna på så här poddar med typ någon som bara jag kämpade med det här i 5 år och ingen trodde mig. Så här, Airbnb, de som grundade Airbnb, jag älskar den historien. Där det var så här, de hade en hel perm med kreditkort som de var maxade. För de trodde ändå att de kommer lyckas. Men de levde på kredit, apropå ekonomisk ångest. Men det fasiken alltså. Det inspirerar mig, alltså sorry.
Nej, jag håller med.
Det är helt okej.
Alltså, ja. Och också grotta ner sig i det.
Ah.
Att man bara så, gud, det här.
Ja.
Jag började i källaren.
Ja. Men det man kan säga är liksom att det är ju ändå en majoriteten av de entreprenörsresorna är ju så här, fan, de kämpar och de har det sjukt, liksom, de lever ändå knapert.
Exakt.
Men för att liksom uppnå någonting större.
Ja.
Och det tycker jag så här, fan, om gemene man hade kunnat ha liksom så här 10% av det.
Exakt.
Att det inte bara ska vara liksom Gröna Lund hela tiden.
Nej.
Att det är så här, åh, vad smutsigt det är. Jag anlitar en städhjälp. Åh, en skruv ska in. Jag anlitar det. Åh, vi har ingen yoghurt hemma. Jag Fodora Market. Alltså, om folk kunde liksom våga jobba jättehårt och anstränga sig i det liksom korta för att skörda frukter.
Då hade vi kanske haft lite mer pensionspengar.
Ja men kanske. Ja men faktiskt. Ja. Men det inspirerar mig.
Ja. Nej, jag tycker det är underbart.
Ja, tack så jättemycket för att du ville gästa Ångestpodden.
Tack för att jag fick komma.
Tack.
Det var jätteroligt.
Alltså det här med att man hellre sitter och pratar om typ sex. Alltså som vi pratar om så här bara, ah, man sitter hellre så på någon jävla förfest eller efterfest och börjar prata om så sjuka saker man har gjort i sängen.
Ja. Men det skulle... sjuka stället du har sex på. Ja. Men gud, nå då berätta vad du tjänar.
Ja, precis. Ja, eller vad man då nu inte tjänar kanske snarare.
Ja, men exakt.
Alltså för att så, pengarna räcker inte lika långt som det gjorde. Men sen också någonstans här, alltså om jag bara ska försöka plocka ner det lite och inte ha lika mycket ångest, så tror jag någonstans att så här, absolut inte att jag önskar att det var krig i Ukraina, att det såg ut som det gjorde, som det gör i Iran just nu, alltså så här, alla de fruktansvärda sakerna önskar man ju inte, men jag tror fan att vi mår lite bättre av de här lågkonjunkturerna som kommer att gå lite. Alltså man behöver någon slags reality check.
Absolut.
Alltså vi har ju haft det surrealistiskt bra sedan den förra lågkonjunkturen. Så att jag, någonstans så tror jag man får liksom lära av detta.
Niklas har ju också skrivit en massa böcker.
Yes.
Bland annat Beslutsfällan, genomskåda psykologin som styr dina val. Men man kan bara googla på Niklas Laninge så hittar man de böckerna.
Ja, tack så jättemycket Niklas för att du ville gästa Ångestpodden och kanske förhoppningsvis lindra vår ekonomiska ångest, ja, lite grann.
Du får komma tillbaka.
Ja, jag känner typ. Precis, verkligen. Ida, vi ska ju ha en världspremiär idag i podden.
Det ska vi sannoliken.
Ja, det här känns helt otroligt.
Ja, verkligen.
Vi ska avsluta veckans avsnitt med en otrolig låt. Vi har ju vår kära vän Vince Wavy som i början av sommaren släppte en låt som heter 25.
Alltså vet du mycket, den kommer vara på min Spotify Wrapped.
Ja, min med tror jag.
Alltså jag vet att den kommer.
Ja, och den låten trendade ju faktiskt på TikTok. Det var väldigt många som använde det här, den låten för att öppna upp sig om sin ångest. Ja. Jag hade ju jävligt mycket ångest när jag fyllde 25.
Ja.
Så det är mycket den låten som jag relaterar till. Men imorgon, det är alltså därför det är världspremiär i Ångestpodden. Men imorgon släpps alltså part 2. Så 25 part 2 kommer ni få lyssna på nu.
Vi ses nästa vecka, jag på säga. Vi hörs.
Vi hörs nästa vecka.
Okej.
Okej, hej då. Jag tror inte jag lever längre än 25. Säg till mamma hon kan slänga mina saker. Förlåt för alla gångerna som du fick ligga vaken. Tror inte jag lever längre än 25. Sitter vännerna, jag gjorde det för laget. Sitter det mot himlen, men jag fastnade i taket. Välkommen till stan där vi säger att det bästa har hänt. Jag här vill alla sälja själen för du nästan var känd. Jag står på listor till event, jag har startat en trend. Men ändå känns det som det bränns. Som mitt hjärta hade vänts upp och ner som jag aldrig varit hel. Men när jag postar mina bilder står jag ändå och ler. Mina ögon lyser upp tills solen går ner. Men när jag vaknar ligger ångesten bredvid. Jag svär att mitt liv har blivit galet. Gick från tugga vid min port till får och shoot så galet. Inga fler fester i huvudstaden, nej. Inga fler promenader i villa staden. Jag har varit i mörker bro varje dag. Kändes som domedagen. Det fanns dagar som jag inte såg sol överhuvudtaget. Så uppe det blå med vatten över huvudet. För jag tuggar runt kranen men ingen mat i magen. Mamma jobbar hårt för att lösa dagen. Så jag har inte mag att säga att jag tror inte jag lever längre än 25. Säg till mamma hon kan slänga mina saker. Förlåt för alla gångerna som du fick ligga vaken. Tror inte jag lever längre än 25. Säg till vännerna jag gjorde det för laget. Siktade mot himlen men jag fastnade i taket. Här är en stor bilden när jag ler och bleknar bort. Räcker inte till och du bara lägger in. Tror det finns. Men jag går på mina knän. Jag har dyra drömmar och jag blir nästan där. Så jag är kvar på samma väg. Jag vet vad det är värt för mig. Jag svävar på en mål. Mer än 25 har svårt att tro det var jag når. Försöker stänga av på bara prick som aldrig dör. Jag svär. Så många
sena nätter, komplicerade ämnen. Hade varit bättre om vi två bara blev vänner. Men fucking saker händer, det är klart man känner så. När jag inte kunde förklara vad jag kände då. Händerna mot himlen, sen klackarna mot taket. 130 spänn i timmen, vi spenderar dem i baren. Dagarna försvinner, men drömmarna finns kvar än. Så tills jag blir 25 så tar jag allt en dag i taget. Tror inte att allt som jag gett allt för någonsin var för mig. Jag var redan halvvägs härifrån, men jag nådde aldrig. Framtiden var bakom horisonten, bortom min kontroll. Snälla kan du minnas hur jag var innan jag gav upp? Ja. Jag tror inte jag lever längre än 25. Säg till mamma hon kan slänga mina saker. Förlåt för alla gångerna som du fick ligga vaken. Tror inte jag lever längre än 25. Säg till vännerna jag gjorde det för laget. Siktade mot timmen men jag fastnade i taket.
Podplay.